Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Välkomna till Brott, skratt och tårar med Nina och Silvia. Jag heter Nina Löfvenhjelm och är brottmålsadvokat i Stockholm.
Och jag heter Silvia Ingosotte Åkermark och är också brottmålsadvokat i Stockholm.
Hej Silvia.
Hej.
Hej, hej. Jag har förstått att du har haft en spännande... Ja, var det förra veckan eller var det den här veckan du har varit med på en inspelning? En tv-inspelning?
Ja, det var förra veckan faktiskt, i fredags. Nej, men serien är ju Heder säsong 2. Mm. Och det, för er som inte sett den här serien så handlar det om 4 kvinnliga brottmålsadvokater som främst är målsägandebiträden och brinner för utsatta kvinnor. Och väldigt mycket action är det, förutom då som extremt så här, duktiga brottmålsadvokater. Alltså man blir väldigt inspirerad av brottmålsadvokat när man ser serien och läser manus. Så har de också ganska mörka hemligheter. Även inte så den vanliga advokaten skulle jag vilja säga. Men det är liksom, det händer mycket och nu läser jag också, jag är juridisk expert, var jag i säsong 1. Vilket jag även är för säsong 2. Och det kommer hända mycket även i säsong 2 och det är jättekul. Får vara lite kreativ. Men nu fick jag också möjlighet att vara med och gästspela lite. Det var rättegångsscener.
Så vad då?
Men det kommer komma i serien. Men det var väldigt spännande. Jag behövde väl inte spela så mycket kan jag säga. Man inser ju att vårt jobb är ju lite som ett skådespel, framförallt när vi är i rätten. Man går ju verkligen in i en roll och man pratar annorlunda, man beter sig annorlunda. Man blir ju väldigt hård. Alltså jag som är ganska mjuk, du med, man blir ju supertuff i rätten. Man blir lite personlighetsförändrad. Eller vad säger du?
Ja, men jag håller med. Och det brukar en del klienter säga till mig. Att, att man sitter och chitchattar och snackar innan. Eller alltså, när man förbereder rättegången. Eller när man har kontakt med varandra. Och sen så, det var en klient som sa. Han bara plötsligt så bara, han förnekar brott. Eller att man intar en annan, så att säga, roll. Man är ju den personen också. Eller man kan ju vara mer personlig med klienter. Men när man är i själva rättegångs... salen så är man ju såklart, man är professionell och då har man ju en annan typ av framtoning. Så det håller jag med om. Och det är ju, man säger väl det, att många som jobbar som advokater just med brottmål och som är mycket i rätten, det är väl, vad ska man säga, misslyckade skådespelare i grund och botten. Eller att man inte kunde, karriären som skådis, den var, ja, det gick inte så bra. Jag gick ju på vår teater när jag var liten, jag älskar att spela teater. Så att det är klart, man måste ju gilla och synas och höras för att orka med det här jobbet. Eller det är ju det som gör det så väldigt kul.
Ja, men jag kan också älska själva munhuggeriet, alltså själva dialogen och alltså du vet hur man kommunicerar och för det är nu med serien då, för jag var ju med hela dagen och det var inte bara jag såklart, jag hade ju ingen stor roll utan de andra var bland annat Julia Duvenius, en fantastisk skådespelerska och Eva Röse också, båda ju tycker jag är de absolut de bland de bästa vi har och det är Alexandra Paport också och Anne Lundqvist, så det är ju verkligen en 4 stjärnor som är
super,
med, ja, ja super, alltså duktiga. Och de har ju också, de har ju skapat det här tillsammans. Fia Helin är också med och skapat. De har ju ett intresse för det här och vill verkligen lyfta de här frågorna. Och vad jag också tycker om är att man lyfter fram kvinnor på ett annat sätt. Alltså, tyvärr så är det ofta mycket stereotyper som framställs av kvinnor i serier och filmer. Det har ju varit väldigt mycket debatterat de senaste året. Men det här visar ju att de är också som vanliga människor. Man måste ju inte allting bara vara ett smycke eller perfekt. Liksom, utan man kan ha mörka hemligheter och vara människa också. Ha sina brister. Mm. Och visa på ett systerskap att de lyfter varandra. Att de har ju varit då vänner sedan de studerade. Och hur mycket de hjälper varandra. Vilket vi ju pratar mycket om ju. Att det är väldigt viktigt. Mm. Så jag tycker det är jättekul. Men just i varje fall, jag coachade också lite då. I de här rättegångsscenerna. Det gjorde vi även förra säsongen. För då var jag med som domare. Men då syntes jag bara i bakgrunden. Men nu har jag lite längre replik. Men att de frågar sig. Men gud, är det här liksom verkligen. Skulle kunna vara så här i verkligheten? Bara, ja, alltså du vet det är så. Jag tror att många tror till exempel med bevisning. När man lägger fram att det är så solklart. Men bevisning är ganska sällan solklart. Så man måste ju alltid alltså, ta fram. Alltså, det blir sånt ordklyveri ibland. Man letar ju så här grejer som är till ens fördel. Även som åklagare lite. Att man lägger ett pussel. Och då kan man ju hitta liksom olika saker i chattar eller journalteckningar. Man tolkar det på sitt sätt. Så till sin fördel på något sätt. Och det tror jag inte många tänker på. Jag tror att många tror att det är så solklart med bevisning. Och att det är så solklart om man ser en övervakningsfilm till exempel. Sådär. Men det blir vem som, med vilka glasögon man tittar på bevisningen. Och det är ju det som är försvarets roll, att visa att åklagaren har fel. Att det är fel glasögon åklagaren har på sig.
Ja, och det är ju det som är så viktigt just. Ja, men det är ju det som blir, som gör ens jobb så viktigt om man jobbar som försvarsadvokat. Att man just ska lyfta fram de här tveksamheterna. Alltså att man ska få domstolen att kunna, ja men det kanske är på det här sättet. Nej men gud, det där stämmer inte. Eller kanske lyfta fram en skrivning i ett rättsintyg som en läkare då har skrivit beträffande skador. Som gör att det kanske inte alls är så. På det sättet då som åklagaren framställer det. Så att det är ju, jag håller med att det är ju det som gör det så otroligt spännande det här jobbet. Och man har också väldigt mycket, vad ska man säga, många säger då att som försvarsadvokat att du inte har den där makten som man kanske har som domare och som åklagare. Men man har väldigt mycket, man har makt och möjligheter. Och man kan också så att säga skapa sitt eget försvar på ett. Alltså man kan verkligen påverka som försvarsadvokat. Så det gäller att vara väldigt petig när man går igenom en förundersökning för att hitta de här detaljerna som kan vara väldigt, väldigt viktiga.
Ja, det är det som jag tycker är bland det bästa med det här jobbet är just det. Att vi har fått frågor om det också, just skillnaden också mellan försvarare och åklagare. Och om man är detektiv och det här. Och det är liksom, det är så otroligt, ska man säga, stimulerande. Både de som åklagare och försvarare att hitta de här små, alltså hur man ska lägga upp det, var visa felaktigheten om man är försvarare då. Och kunna på ett pedagogiskt sätt visa det, för det som försvarare är ju också mycket mer när du ska lägga fram det för att kunna sälja in det på bästa sätt och skapa det här tvivlet. Och också skapa lite tvivel hos åklagaren. Det handlar, där är det mycket psykologi, så att du inte får åklagaren att, vi brukar säga att läka den här bristen då. När kommer det bli så att åklagaren kanske känner så här, men ingen idé. För ger man det för tidigt då hinner man kanske läka det om det är flera dagars förhandling. Och så det får inte bli för mycket prestige heller. Och där är det ju väldigt personligt vilka åklagare det är. Vissa är ju otroligt prestigefyllda och andra inte.
Nej, och sen kan man ju säga att den muntliga bevisningen, den är ju inte heller självklar, eftersom det är ju vittnen och målsägande som kommer och berättar om situationen. Och där kan man ju inte, okej, man har ett polisförhör man kan utgå ifrån och man förväntar sig väl då i huvudregeln att de kommer säga ungefär samma sak, men det behöver ju inte vara på det sättet. Så även i den delen är det ju ganska spännande, så att säga.
Ja, förhören är ju det som jag tycker är absolut roligast. Som jag har suttit i två mål nu där då man upplever att rätten kanske inte alls har tolkat förhören på det sättet, då jag målsägandebiträde. Så som man själv har gjort, som jag brukar ändå, jag tror att man utvecklar lite som åklagare, men jag har också haft en talang för att ändå, eller talang, men jag brukar nästan alltid känna hur det kommer gå i ett mål, alltså oavsett vilken roll jag har. Varför man, det är ju det man försöker såklart som åklagare, man måste ju försöka se på materialet hur det ska gå. Men du vet, det blir tvärtom helt annan tolkning som jag blev till. Jag bara, gud, jag har tappat min magkänsla lite. Man börjar så tvivla på sig själv, för det jobbiga är då, nu har inte jag sagt kanske att det kommer bli fällande dom till klienterna, men det är ändå något man har räknat med. Och när det inte blir det, när de är målsägande för väldigt så allvarliga brott, det är väldigt, alltså det tycker jag är en väldigt svår sak att hantera i jobbet. För det blir så en enorm besvikelse. Alltså, vill man liksom inte, vill inte prata för illa kanske om domstolen och så, men man kan, alltså, det beror ju på så mycket, för det handlar om sexualbrott. Och det handlar inte bara om lagen, utan det handlar ju så mycket om vilka fördomar och stereotyper och hur man ser på manlig och kvinnlig sexualitet. Alltså det är liksom så komplicerat. Och sen blir de, och att det handlar ju, det kan fortfarande vara till exempel en våldtäkt, men att det inte går att bevisa, det är en annan sak. Men det är fortfarande ett övergrepp. Så jag tycker att det har varit en utmaning de senaste veckorna att hantera. Och, men också att jag blir chockad över att man bara, men hur kan de tolka förhören på det här sättet? Liksom, som jag inte alls har gjort. Och inte åklagaren heller såklart. Och,
nej, men det, ni kommer väl överklaga den domen?
Ja, en överklagare och eventuellt den andra också. Ja. Absolut. Ja, jag har absolut varit med om att tingsrätten har dömt fel, alltså att det ändras i hovrätten. Absolut.
Jo, men ofta, jag håller ju med dig att ofta får man ju känsla av, och jag är ju tidigare domare, så att jag,
precis, har ju, du är också den känslan.
Ja, man har ju intagit den positionen tidigare, även om man på något sätt, jag kan känna ibland att man kanske känner att ja, men det här går inte, här kommer min klient att bli frikänd, men klienten blir inte det, och då kan man också förstå hur insatt man är i, alltså hur mycket man har intagit klientens roll när man har sett på det här målet, så att man nästan blir färgad av det. Men jag håller med dig om att jag brukar också ha en ganska bra känsla för hur det ska gå. Och det här med hur man har tolkat förhören, det är ju det man gör i slutpläderingen. Man sammanfattar hur man ska se på det här målet. Och dels då om man är åklagare, men om man är försvarsadvokat. Och då vill ju inte, domstolen vill ju inte att man ska referera förhören, alltså säga alltså i pläderingen säga vad vittnena har sagt, utan det har ju domstolen så att säga redan hört. Men då är det viktigt att beskriva varför man anser att till exempel målsägandens uppgifter ska ligga till grund för bedömningen. Ja, men att hon har berättat då väldigt detaljerat och trovärdigt och sammanhängande. Så att det är ju egentligen så man ska lägga fram det. Men då kan man ju känna kanske efterhand, om de inte har gått på ens linje, att ja, men jag kanske skulle lyft fram det där mer. Alltså, eller jag kanske skulle tagit upp det där mer. Kan inte du känna det, att man då, om man blir besviken på en dom, att man borde ha gjort det på ett annorlunda sätt?
Ja, men precis, för det är exakt, det sätter precis vad jag kände i ett av de här, framförallt i ett av målen. Att då hade man liksom, hade jag känt det där tidigare, då hade jag ju lyft fram och kunnat liksom komma mot argument mot det som sen alltså försvaras på något sätt. För jag tänkte så här, det kan de inte tro, alltså, lägga till grund. Och så gjorde de det. Då blev jag så här, men oj, det där borde man kanske fått fasta på redan innan. Men eftersom man inte själv hade tänkt i de banorna då. Nu kommer man ner i hovrätten. Och som jurist tänker man, ja, men det kanske kommer gå ändras nu i hovrätten. Men jag förstår ju att när man är som part och utsatt, att det känns ju inte så. Man blir ju, då en dom är liksom någonstans, man tror kanske att det är sanningen, men det är ju faktiskt inte det på något sätt. Och vi tänker sen mer att ja, men nu ska man kunna visa att man kan, det är det som är bra med hovrätten, att det blir mycket tydligare vad man tycker är fel, och man kan då hänvisa till förhören och säga efter 2 minuter, 50 sekunder så kommer du komma här, lyssna extra noga på det här och bla bla bla. Alltså det blir mer enklare att vara pedagog som man tycker visar på felaktigheter. Det är ju det som är fördelen med hovrättsprocessen. Om man nu vill få till en ändring och man tycker att det verkligen är fel, och man tycker också att man har fog för det. Men nej, men det är ju en utmaning för oss, att det är inte bara alltså, som vi älskar vårt jobb, men det är ju en utmaning att känna när man inte kan där, när någon annan har gjort någonting som man inte själv kan stå för, och man vill ju absolut inte försvara det, men man vill ju inte heller bara, man vill ju någonstans fortfarande hålla upp liksom synen på rättsväsendet, att det är välfungerande. Ja. Och då vill man inte hamna i det där liksom bara fy fan, typiskt domare, alltså, det vill man inte hamna i.
Men man ska vara väldigt försiktig med det. Ja. Alltså, vi är ändå en del i rättssystemet, så att där ibland kan man känna att klienterna vill ha ens sympati, att ja, men den där åklagaren är ju vidrig, eller gud, domstolen fattar ju ingenting, men där ska man ju ändå vara försiktig med vad man säger, för ens personliga, vad ska man säga, syn på olika domare eller åklagare, det ska man ju inte liksom dela klienten egentligen, utan man ska vara försiktig med det. Sen kan man ju tycka själv, men det behöver man ju inte prata med klienten om. Alltså, om det gäller då själva, eller förstår du vad jag menar? Det kan vara,
ja,
väldigt svårt. Ja,
så är det verkligen.
Om man själv håller med någonstans, så är det viktigt att inte snacka skit om andra i alltså våra professionella motaktörer.
Och det är ju en del av våra vägledande, eller vad ska man säga, alltså en del av vår...
Ja, det är bra att du kommer här in som representant för advokatsamfundet.
Eller hur? Nej, men vi har ju faktiskt, man får ju ta det ansvaret. Men jag läste en intressant artikel med Hans Blix i helgen, det var i Svenskan, just han sa, för det är skillnad då till exempel om en domare eller åklagare skulle förmjuka någon. Jag brukar säga kanske kränka, men man ska inte kränka någon i rättssal. Men det är ju samma sak. Om det sker, då något annat. Då kan man ju såklart alltså säga något.
Ja, men det är en helt annan sak.
Men det är så sant, och det pratar ju du och jag ofta om, just att... För många frågar ju hur, om det är farligt med vårt jobb och sådär. Jag brukar säga, nej, men så länge man inte gör det, man kränker någon, då har jag peppar aldrig känt mig utsatt. Men om man kränker eller förmjuker någon, så är det oftast ett motpartsombud. Det är ju väldigt, väldigt sällan. Eller jag har aldrig gjort det mot en, någon part, alltså misstänkt eller målsägande. Men man måste tänka på det. Och alla gör ju inte det. Och då kan det ju bli framförallt åklagare som går på för hårt. Det är liksom, då kan det bli lite problem. Och då kan man säga någonting. För det är inte okej. Man ska inte kränka någon i rättssal. Och det kan ju ibland ens klienter vilja att man ska göra.
Såklart. Jo, men precis. Klienterna vill det. Och de vill att man ska vara extra hård mot åklagaren. Bara för att visa på något sätt att det är vi som... Ja, men mycket det här, den här showen, och vissa advokater kör ju mer den approachen och kanske vinner då klienter genom det, men där måste man ju hitta sin egen stil. För mig är det viktigt att vara professionell, och man ska också tänka att man kommer ju arbeta med det här i många år framöver, och då handlar det ju om att få respekt också hos domstolen och även hos åklagarna och andra försvarsadvokater, att man är en bra professionell aktör. Det är viktigare än att showa för klienten. Det blir inte bra i slutändan, och det blir inte bra för klienten, och det har ju vi sagt flera gånger, att det viktiga är också att så att säga få in att domstolen gillar ens klient. Alltså om man är försvarsadvokat, då vill man ju att domstolen ska på något sätt att klienten är likable, att de, ja, det försöker jag ändå förmedla.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Bland det absolut viktigaste, och även bra mot en åklagare, kan jag säga. För att en åklagare blir kanske trevligare då mot en person som är lite trevligare. Men jag tror också att det underlättar om man har varit då också, jobbat både i domstol eller som åklagare, att man har i alla fall varit suttit på fler stolar, att man får en liksom mer respekt för allas yrkesroller faktiskt. jag tror det, att det är nytt. Om man till exempel jobbat, om man helt börjat direkt på en brottmålsbyrå, då blir det lätt det där hatet eller liksom mycket förutfattade meningar. Mm. Min man gick ju den, han har ju gått den banan. Och i början när vi träffades, för då var jag åklagare, då hade han massa synpunkter på åklagare hit och dit och vad de gjorde. Och så, men det där stämmer ju liksom inte. Det handlar ju absolut inte om något ont uppsåt, utan det handlar om att de inte vet det, utan det är polisen som har koll på. Alltså man fick verkligen förklara, och han har ju fått en helt annan syn på alltså åklagare efter det. Och då har han jobbat väldigt länge, så jag tror att det är ändå nyttigt att få in lite olika kunskap och respekt för andra, för det underrättar för alla och framförallt för klienterna.
Mm. Och, verkligen. Men jag tänkte, nu var det ju, du berättade ju att du vaknade upp här alldeles.
Ja men gud, det här är det mest
apropå
alltså,
det.
Sjuka. Alltså det här, nu, som sagt, jag är ju gravid och jag har inte varit så hormonell. Men jag har varit väldigt, jag har jobbat väldigt, eller varit väldigt, väldigt mycket i rätten, så jag har varit väldigt, jag märker trött, för nu är jag vecka 28 och barnet växer mycket, visst, mycket hormoner. Jag läser appen och lär mig en del. Men i alla fall vaknade jag av att jag grät för att jag inte... Jag var åklagare längre, det var sorg över att jag, hur kunde jag sluta? Jag var så bra som åklagare, så kunde jag lämna den banan och verkligen grät. Och jag var helt chockad. Jag bara, gud, har jag en sån sorg inom mig? Men det var ju också, vi hade fått en fråga där ju.
Ja, men precis.
Om, vad var det skillnaden på? Du hade ju bra koll på frågan.
Ja, men jag ska ta upp den här. Men det handlade just om att det är tryggare att arbeta som advokat och försvarare då, jämfört med att arbeta som åklagare. Att det finns så att säga en hotbild när man arbetar som åklagare.
Jag upplevde ju aldrig det, kan jag säga. Men det handlar ju, tror jag, också mycket om man är, alltså, som person i rätten och hur man behandlar folk och hur objektiv och så man är. Men det är klart att det har blivit ett hårdare klimat. Men jag har inte, de åklagare jag pratat med, jag tror, alltså det beror ju helt på stöttningen man får oss också. För det är ju tryggare rent. Som i coronatid är det ju klart tryggare att åklagare och försvarare. Men försvarare kan ju råka ut för en hel del också. I och med mycket påtryckningar, det är stor konkurrens. Det finns ju väldigt många advokater vad man ska göra hit och dit med restriktioner. Och att framförallt om man har många olika då kriminella gäng. Att det får inte bli så... Man får ju verkligen tänka sig för som advokat vad man gör. Alltså, om man skulle gå över en gräns, vad det kan vända sig mot en sen. Så det gäller ju verkligen, tror jag. Det är mycket, jag tycker att det är en större utmaning på det sättet att vara försvarsadvokat än åklagare. Inte för att jag har några på något sätt funderat på att bryta mot lagen, men det är en helt annan etik och man får verkligen fundera vad som är okej och inte. Och nu pratar jag ganska... Alltså det kan bara handla om vad man ska säga till flickvännen. Alltså det behöver inte alls vara något olagligt. Men att man måste hela tiden tänka på vad man säger. Alltså vad, att man inte heller får säga till sin klient, kanske sitter i restriktionen och jag läser tidningen. Alltså det är en väldigt... För det är mycket luddigare vad man får göra och inte göra. Och liksom det är... Och, det, och man måste verkligen akta sig vad man gör. Och det behöver man inte tänka på som åklagare alls på samma sätt. För du bestämmer ju. Det är du som bestämmer över förundersökningen.
Ja, och det är också skönare, för du har ju, eller skönare ska jag inte säga, det är ju det som gör det här jobbet som advokat så kul, att man har en klient. Men jämfört då, en åklagare har ju inte en klient att ta hänsyn till. Och det måste ju såklart vara skönt i vissa lägen, om man tänker att det är just att vi är ganska styrda av våra klienter, och ibland kan man få en slags beroendeställning i förhållande till klienter som inte är sund, att man känner att man är alldeles för styrd av klienten. Och det där är ju någonting man får arbeta med och bli bättre på ju mer man jobbar med det här. Att man måste, att man inte liksom går bara klientens ärende. Att det finns så att säga en gräns. Och man får ju absolut inte överskrida den här då gränsen när det gäller de etiska reglerna. Just det här om klienten blir, ja men schyssta, snälla, kan inte du berätta det här för flickvännen? Eller kan du göra det här? Men snälla, jag sitter ju här och jag mår så himla dåligt. Ja men... Att i de lägena verkligen, och just också det här att det finns en risk att du blir utbytt. Och den risken är ju ganska stor nu för tiden, för att klienter byter hejvilt advokater. Och vissa advokater är ju kända för att hjälpa till med den här typen av, vad ska man säga, ärenden. Så att där är det viktigt att man står fast och upprätthåller den här professionaliteten. Och det här pratade jag med en åklagare om faktiskt förra veckan. Att hon sa till mig att hon tyckte att det är klart, det är en väldigt tuff, vad ska man säga, det är tufft för åklagarna, särskilt de som jobbar med grov brottslighet nu för tiden. Men det är väldigt tufft att vara advokat åt klienter som då håller på med organiserad brottslighet. Och det här kan ju de konstatera då, poliserna och åklagarna som lyssnar på telefonavlyssning. Och det här är någonting man ska komma ihåg. Just att det tas ju upp även då samtal mellan klienter och advokater. Så att det här kan ju poliserna lyssna på. Även om det då är, man har ju, det är ju så att säga en tyst, det finns ju en tystnads, vad ska man säga, att de får inte använda sig av det här. Men de kan ju då höra om, ja, men saker som inte stämmer, eller där polisen uppenbarligen kan höra att kanske advokaten överskrider en gräns man inte får göra. Och det här ska man ju vara väldigt vara medveten om när man arbetar som advokat, att ens telefonsamtal kan vara avlyssnade.
Ja,
jag tror jag många inte vet.
Nej.
Eller tänker på.
Nej, att i alla fall när de pratar med jag avlyssnar och då, nej, men, och att många fler än vad de tror kanske avlyssnar också. Nej, men att man ska hela tiden vara professionell, det är ju så viktigt. Det handlar om respekt också, även alla människor får respekt för de som är professionella i sin yrkesroll, såklart. Men om, och det du är inne på det, vad som jag kanske saknar, eller vad som, ja, men jag tror att vad det var jag grät över, nej, det var inte det, utan, nej, men nu efter kan jag ju fundera på, jag var ju helt sjuk i huvudet som bytte, men alltså, nej, det var jag inte, men jag trivs jättebra där jag är nu på något sätt, men man kan aldrig få samma tillfredsställelse som advokat som du kan få som åklagare av, eftersom du bygger upp någonting själv och att sitta liksom ha ett större mål och du vet, du kan liksom alla förhör och det går som du vill, alltså du vet när du verkligen. För det, du är inte beroende, som du säger, av en klient. För vi är helt beroende av hur klienten på något sätt presterar i rätten och så. Mm. Men här presterar man ju själv. Jag är inte beroende av någon. Det kan ju vara såklart. Det kan ju också vara fruktansvärt som åklagaren inte alls går som man har tänkt sig. Men det man ändå, det har man med. För då är det så här, ja, men jag ska vara objektiv. Och nu sa ju vittnet och då det blir det ju rätt. Alltså man blir inte att någon ska vara. Men just den där. Men det handlar ju mer om egot. Alltså, jag har ju släppt det, så trodde jag att jag ville bli, känna mig duktig. Men det är, jag är ändå tacksam. Jag är jätteglad över att jag har fått uppleva de åren. För att någonstans känner jag att det är inte så att jag nu som advokat känner bara gud, det där målet eller så. För jag tycker att jag upplevt, jag har gjort liksom det mest spännande på något sätt. Så jag är bara tacksam nu att det händer så mycket annat och så mycket annat kul och få hjälpa ens klienter med att bidra med min kunskap. Men ja, vi får se hur det blir. För fortfarande, det var nämligen att jag träffade en som är chef. Han bara, ja, hur trivs du nu egentligen? Att jag får fortfarande som frågor av att när kommer du typ tillbaka? Så det är väl det som gör att jag bara, man blir påminn om det.
Du ska bli glad när de frågar det, för det visar att du har varit uppskattad. Och sen vet man ju aldrig vad som händer. Alltså livet är långt. Man ska inte stänga några dörrar. Så tänker ju alltid jag, att man vet aldrig vad som händer. Jag kanske om 2 år kanske jag vill göra något helt annat. Alltså,
nej, och det är som också, det är mer man ska byta. Men vet du, jag läste också i Svenskan här om dagen, då läste jag om Norrsken Foundation.
Ja, gud, där har ju jag en kompis som jobbar med. Ja. Det är en fantastisk.
Ja, och då blir jag så här,
jag
vill byta dit, känner jag. Om jag ska byta, då vill jag byta och jobba där.
Ja.
Ja, men för ibland kan jag känna så här, vad jag kan bli trött på är, jag pratar med en kollega som har varit föräldraledig och hon bara, och som har jobbat lika länge, typ 18-20 år i den här branschen, och hon bara, nej men alltså, det är inte att det har ändrat så mycket. Och det är det som ibland jag kan uppleva, framförallt när jag jobbar med utsatta kvinnor och barn, att liksom det är så mycket politisk snack om hit och dit och satsningar och pengar, men det händer ju inget på riktigt. Alltså du vet, jag blir galen. Det är fortfarande liksom att utredningen sker på samma sätt, det slarvas hit och dit. Alltså jag bara känner så att det blir aldrig tillräckligt professionellt hela liksom, alltså rättsväsendet, utan alltså det tar så lång tid för förändring, och det gäller ju inom alla områden, alltså åklagare, domstol, polis och även för, alltså inom advokatyrket. Att vi går lite samma fotspår fortfarande. Det skulle jag önska. Att det blev lite skedde. Alltså faktiskt, det blev lite mer, framförallt utredningar. Det är fortfarande så dåliga ibland, alltså, eller ganska ofta. Förhör och man bara blir galen. Det borde inte vara så.
Nej, men absolut. Och, men som sagt, man vet ju aldrig vad som händer i framtiden. Alltså, vi försöker ändå göra det bästa av situationen. Vi försöker förändra de här kulturerna. Och det är ju därför vi har den här podden också. Alltså, att man försöker göra skillnad ändå, inte bara gentemot klienten eller utan för hela den här strukturen, och också för att vara en förebild mot yngre, alltså nyutexaminerade jurister som börjar jobba i den här branschen, och visa att att det visst är en bransch som är bra och vi kan förändra tillsammans. Och jag tror ju att det kommer ske förändringar.
Ja, alltså, det
kommer
ju
vara annorlunda.
Ja, men det har ju skett.
Men det här med, som du säger, det här med den här enorma tillfredsställelsen som du kunde känna som åklagare, det kan jag ändå känna just när man arbetar som försvarsadvokat, att det går vägen, att domstolen lyssnar på ens argument och man till och med då kanske får en klient frikänd där man verkligen tycker att personen skulle ha blivit frikänd. Alltså det är ju också en enorm tillfredsställelse att ha jobbat så hårt för det och sen få den här känslan. Alltså jag hade ett mål bara i måndags med en ungdom som blev frikänd för att ringa narkotika. Alltså förstår du bara, men för honom då, vilken grej att slippa det här pricken i belastningsregistret, problem med att få jobb i framtiden och den glädjen alltså man får uppleva tillsammans och att domstolen lyssnade på oss gemensamt. Det blir också de här små, vad ska jag säga, glimtarna i vardagen blir väldigt, man får ju något brusande känsla inom sig.
Ja, och det absolut, det gillar jag också, just med försvararen, absolut. Och nu är jag bara lite nostalgisk, jag pratar om min dröm.
Ja, men jag förstår.
Nej, men
och det gäller ju att hitta de här glädje, alltså för att eftersom det är ett tufft jobb så måste man försöka hitta, och vi är positiva båda två, att man försöker hitta de här glädjeämnena i det här tuffa jobbet. Men jag kan förstå dig också med de här, och vara ansvarig för de här stora utredningarna. Alltså det måste vara så spännande. Och också det här med att arbeta tillsammans med poliser i team. Alltså jag skulle, man vet ju vad som händer i framtiden, men det låter väldigt, väldigt intressant att vara det.
Men det är precis som du säger, det glömde jag säga, det är också det, att jag funkar oftast väldigt bra, kanske inte alltid idag då när jag försvarar eller målsägandebiträde, då kan jag ju bli väldigt arg på dem. Men nej, jag var bra på liksom teamledare för polisen, alltså vi hade bra, oftast många duktiga utredare, och det var väldigt roligt. Men nu såklart tycker jag det är faktiskt väldigt givande också att vara chef och se våra anställda. Det är det som jag brinner för just nu mest för, tror jag. Och förutom då mina klienter, och se i och för sig hur de växer. Och också förklara, tror jag. Alltså det gäller, jag tycker både försvararyrket och målsägandebiträde, man förklarar varför det, alltså man förklarar juridiken för dem, att när de förstår och fattar, man, de bara aha, alltså så här. Alltså det tycker jag ändå är väldigt givande, även om det, och framförallt då när det, som du säger, framförallt när det läggs ner många förundersökningar, bara för att man har förklarat. För många kan ju säga erkänna saker som faktiskt inte har gjort, för de tror liksom, men bara fast det krävs ju det här och det här har du ju liksom inte gjort. Nej, just det. Men hur farligt är det att inte ha en försvarare? Framförallt tycker jag i mindre mål. Alltså vanliga människor som har gjort liksom, kanske inte gjort något, men på grund av att de tror att det är brottsligt när det inte är det. Och polisen också, för de kan ju inte alltid all juridik. Det gör man ju. Nej, en stor verkligen. Insats, tycker jag.
Ja.
Vi är hjältar.
Vi är misslyckade skådisar, det är snarare det.
Och det. Ja, men det är väldigt så här innest att få träffa riktiga skådisar som är så här proffs.
Ja,
som man, som skulle vara helt grymma, som, alltså skulle vara så grymma som advokater. Sjukt bra.
Ja.
Alltså, jag har sagt det till dem, alltså, en idé att de skulle kunna gå in. Och, för de är så bra på det här, framstämningar och... det är liksom helt underbart. Så de gör det jättebra. Så det är, jag älskar också teater. Jag tycker det är underbart. Så man blir, så det är, manusförfattare kanske vi ska bli framöver, Nina.
Ja, men ja, vi ska byta bana. Ja, men det låter ju verkligen, bra idé. Kan vi göra tillsammans?
Eller hur? Kan vi skapa, kan vi använda alla våra...
Men det är ju också många advokater som blir också författare. Mm. Alltså som för just att vi får en inblick i så många spännande händelser. Och nu har ju Jens Lapidus har ju skrivit en ny bok. Har du sett? För nu har jag har ju barn. Jag måste ju rekommendera den här, för att jag tycker den är så himla bra.
Har du köpt den? Har du läst den?
Ja!
Ja, vad roligt.
Det heter Dillstaligan, konstkuppen. Jag har köpt den första och den, jag tror Anna gett ut två. Och den är ju då för, nu har ju jag två barn som är, de är ju 6 och 9, en fyllde 7. Och perfekt, jag har läst för dem på kvällarna tillsammans den här Dillstaligan. Det är då Jens Lapidus som var, han är ju känd, hade skrivit Snabba Cash, som tidigare då arbetade som brottmålsadvokat, som vi båda känner. Som har skrivit den här superbra bok, verkligen.
Ja, men vi måste ju... Barn. Vi har ju tänkt bjuda in någon som gäst också, men problemet är med corona då, att vi inte kan vara i studio. Men så fort, förhoppningsvis också, om vi kan få tag i honom, så måste vi bjuda in honom, såklart.
Ja, verkligen, det måste vi göra.
Ja, men det är jättekul att man visar att man kan använda det på många olika sätt, ens kunskap.
Ja, men och det är också, det är så himla intressant när jag börjar läsa den här boken, för det är ju sådana frågeställningar eller saker som jag tar upp med mina barn, just det här med, men jobbar du med personer då som är misstänkta för brott, och dina, de du hjälper, kommer de hamna i fängelse, och varför hjälper du dem om de har gjort fel? Alltså det är mycket så här moraliska och etiska frågor som förklaras på ett väldigt bra sätt här i den här boken. Alltså jag blev väldigt, väldigt imponerad. Vi tackar för att ni har lyssnat och hoppas att ni står ut med det här ljudet. Och det är ju för att vi inte kan vara i studion på grund av de här coronatiderna, tyvärr. Men vi hoppas att vi kommer till studion så fort som möjligt så att det blir bättre ljud. Men jag hoppas att det är okej att lyssna på ändå. Och kram på er, så hörs vi nästa vecka. Hej hej!
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.